Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Kan vi dra den i och för sig uppseendeväckande slutsatsen att det finns en slags god mekanism i språket som förhindrar Adolf Hitler i att formulera sig väl? Hindrar honom att resonera gott?
Fy fan, vilket trams.
Nej, men jag tror att det kan ligga någon...
Kan du inte läs det igen?
Kan vi dra den i och för sig uppseendeväckande slutsatsen att... Och välkomna till den tredje delen av det 18:e avsnittet av gästabudet på temat farlig litteratur. Jag heter Rebecka Kärde och vi är hemma hos
Michaela Blomqvist.
Här befinner sig även
Lyra Ekström Lindbäck
och Andreas Stopenal.
Precis. Och det är dags för det sista exemplet, nämligen mitt. Och alltså jag, som vi har pratat om lite grann, så har jag känt viss skam inför det här temat på ett sätt som har stört mig, och jag har lagt märke till också att både jag, Lyra och Michaela har haft exempel som vi, alltså det är liksom det spontana för oss var inte att välja en text som vi tycker är farlig, utan det var att välja en text om farlig litteratur som exempel. Och det tyder ju på någon slags, jag ska inte säga beröringsskräck, men just att man vill... Det kommer inte naturligt för en att utropa en text till farlig, utan man cirklar lite grann runt ämnet. Även om ju ni också har haft bra exempel.
Precis,
på.
För vi har ju faktiskt utropat varsin text till farlig.
Ja, nej, men det ska ni verkligen ha cred för det har inte jag gjort. Det tror inte jag
det kommer härliga med svenska med. Spannet mellan Fredrik Reinfeldt och Bernie Paulsson.
Det är mitt Sverige faktiskt. Nej, men jag har då med en essä av den norska författaren Stig Sätterbacken. Han föddes 66, dog 2012. Självmord, och skrev innan dess. Alltså han var väldigt upptagen vid ondskans problem. Och i Sverige kom han ut på, gissa vilket förlag.
Vertigo förlag.
Och han var väl överhuvudtaget väldigt intresserad av transkription och litteraturens förmåga att härbärgera och uttrycka överskridanden av olika slag. Och jag tycker att han bitvis var helt fantastisk. Ja, han skrev romaner i huvudsak. Det finns några av dem som är jättebra också, tycker jag. Bland annat den sista som heter Genom natten tycker jag är underbar.
Ja, den är, men också så otroligt mörk.
Ja. Verkligen, verkligen, verkligen mörk. Och svårläst nästan, för att den är så kompakt i det. Men han har också skrivit ett antal essäsamlingar, och jag tycker det bästa han har skrivit överhuvudtaget är en essäsamling som heter Det onda ögat. Den finns då inte på svenska, men den finns på norska. Kom ut 2001. Den innehåller ett större antal essäer om litteratur och ondska, och han är då väldigt inspirerad av Bataille. Och jag tänkte läsa lite grann ur en essä som heter Litteraturen och det etiska, som jag tycker ganska bra, där han närmar sig på något sätt frågan om litteratur och moral, litteratur och det farliga, litteratur och ondska, och han försöker ringa in själva begreppet. Vad pratar vi egentligen om när vi pratar om det? Och så skriver han så här, och nu kommer jag simultantorka från norska. Så det kan bli eventuellt lite stolpigt, men alla förstår vad jag menar. Kan en litterär text vara oetisk? Jag höll på att säga att jag skulle önska att den kunde det, men jag är inte säker på om det går. Är det möjligt att tänka sig en ond text? Alltså inte en text som handlar om det onda, för det gör de allra flesta, utan en text som är ond i den meningen att den uttrycker det onda, har en ond utstrålning, representerar något moraliskt förkastligt genom att framstå med eller verka genom ondskans attribut. Behöver inte en sån text, om vi tänker oss att den vore möjlig, i sådana fall representera kaos, en frånvaro av ordning, en frånvaro av mening. Detta i en sån grad att den skulle vara oläslig, oförståelig. Är inte en läsbar text som till sitt väsen är struktur, komposition, en uppsättning medvetna val, per definition en motsättning till kaos? Om ja, betyder det att det enda vi kan uttrycka skriftligt är det som kulturen är i stånd att uppfatta som gott? Betyder det att det onda inte låter sig artikuleras utan att samtidigt frånta sig sin karaktär av ondska? Att bli gjort till något annat än det är? Att det är karaktäristiskt för det som vi med ett banalt och otillräckligt ord uttryck kallar för ondska, att det undandrar sig vårt försök att reflektera över det, att infånga det i logiska begrepp, begripa det med ett begripligt språk. Annorlunda uttryckt, är språket i stånd att rymma det utan att också förändra det? Hur ond är ondskan i det ögonblick vi reflekterar över den? Sen så försöker han då precisera den här frågeställningen lite grann genom att börja med att analysera Mein Kampf, som han, jag har inte läst Mein Kampf, jag vet inte om någon annan har det heller här, men han menar att den är otroligt illa skriven, vilket man ju kanske kan tänka sig. Den är det. Den är inte att läsa riktigt. Nej, okej.
Okay. Jag läste i ett seminarium av Lacan förra veckan att den inte är så dålig som det sägs.
Man projicerar kanske att den är, man läser in att den är dålig, ännu dåligare än vad den är kanske, på grund
av, jag har ingen aning,
att Hitler,
jag tror,
har skrivit det.
Lacan är kanske inte heller alltid en trovärdig
källa,
tror
jag. Nej, precis.
För han, Zetterbacket menar då, eller han driver egentligen ingen särskild tes när han skriver om just Mein Kampf, men han undrar om det kan vara så att den är så himla dåligt skriven för att budskapet som den försöker förmedla är som den är. Och så skriver han, kan vi dra den i och för sig uppseendeväckande slutsatsen att det finns en slags god mekanism i språket som förhindrar Adolf Hitler i att formulera sig väl, hindrar honom att resonera gott.
Fy fan vilket trams.
Nej, men jag tror att det kan ligga någon...
Kan du inte läs det igen?
Kan vi dra den i och för sig uppseendeväckande slutsatsen att det finns en god mekanism i språket som förhindrar Adolf Hitler från att formulera sig väl?
Och ja, jag menar, ja, det tänker jag.
Alltså jag tänker, ja, för sen så säger han, jag ska säga, Zetterbacken påstår inte att det är så här, för sen har han då som motexempel att Goebbels roman faktiskt är rätt bra. Så jag menar, men jag tycker att det finns någonting i den tanken som inte är helt förrykt, som är att det finns, när man överhuvudtaget nyttjar ett språk, så ingår man i ett socialt och civilisatoriskt komplex, att det är svårt att inte på något plan uttrycka de värderingar som det här språket vanligen används för att uttrycka.
Ett humanistiskt komplex kanske till och med. Ja. Liksom romanens historia av bildningsborgerlighetens påverkan. Det är liksom det som hon skrev i sin bok nu. Romanens segertåg Elam, Ingrid Elam. Sådär. Det är liksom, det är ganska städade mentalt sett borgare som har skrivit böcker, och det alltid har skrivit böcker från 1700-talet, medelklass eller övre medelklass, liksom individualism sådär. Jag tänkte också att den här, att inte läsa, att inte att inte vara litterat. Det kan jag tänka mig att intellektuella personer nästan ser som skrämmande och mer ont och liksom otäckare än att, att någon, även en nazist som skriver en bok, har ändå en viss liksom, på ett ytligt plan och felaktigt plan liksom, mer status än någon som bara liksom, skiter på litteraturen.
Status och det, möjligen, men godhet?
Nej, inte godhet kanske, men ändå någon positiv, finns en positiv aspekt liksom, per automatik kanske på grund av att man liksom, är en intellektuell även om man är fascistoid. Liksom. Och dessutom att man, det som Sätterbacken kanske med att göra något begripligt är att dra in det liksom, liksom också en idévärld att med logos och låter jag kanske som Pearson, men att man att göra något begripligt, att liksom fästa på papper och beskriva vad den är då i ondska eller liksom abjektion, är ändå att liksom dra in det i en begriplig, rationell, ett rationellt system som är skriftspråket och där saker ska begripas.
Ja, precis. Alltså...
Och då är det i sig inte, då är det inte kaos liksom. Då är det inte kaos, utan då är det strukturerat i sig.
Det är strukturerat. Och sen så tänker man en tanke som jag tror att det är Sartre som har, när han skriver om Jean Genet, den franska författaren Jean Genet, som jag tror att Bataille också refererat. Det är därför jag har läst detta.
Ja, det är ett kapitel i Litteraturen och det onda där han går igenom Sartres läsning, ja, ganska ordentligt.
Just det, precis. Men det är därifrån jag har fått det här. Men jag minns att jag läste det här för ganska länge sedan och det gjorde intryck på mig, för att det som Sartre då hävdar är att ondska kan bara förstås som ondska om personen som utför det inte njuter av det, för då tror den någonstans ändå att det är gott. Alltså sadism är inte ondska för att man uppfattar det som att det här ändå är högstående. Alltså om man får ut...
Bataille hävdar precis tvärtom. Han menar att ja, om man mördar någon för pengars skull så är det fel, men det är inte ondska. Men om man mördar någon för sin egen njutnings skull så är det ondska.
Jag tycker också att det är en rimligare tanke egentligen. Ja. Men ja, nej, men det är i alla fall...
Men får jag bara fråga, för jag är inte säker på att jag förstår Sätterbackens tanke. Menar han liksom att språket låter sig inte användas så som Hitler vill använda det och därför blir hans språk dåligt? Eller?
Ja, han menar att språket... Eller jag ska inte säga att han menar det, för sen så kommer han till ytterligare slutsatser och jag skulle inte säga att Sätterbacken... Han är det som gör honom till en så otroligt bra essayist, tycker jag, är mycket att han är en frågeställare. Alltså mycket av det här jag läser nu har inga andra skiljetecken än kommatecken och frågetecken. Det är liksom inte att han hävdar så mycket, utan han ställer frågor och sen så negeras de av en annan fråga. Men det är väl det som postuleras här liksom, att kan det vara så, skulle det kunna vara så att Hitlers människosyn och det som Hitler har för avsikt att utföra, Hitlers ondska i liksom en samhällelig mening, och ondskan är väl liksom i en samhällelig mening, den är så långt bort från det allmänna, den allmänna moralen, att språket som vi har inte räcker till för att uttrycka det, och därför börjar språket stamma.
Också att det är Hitlers tankegångar stämmer inte överens med de kvalitetskriterier som finns. Så på det sättet blir det väldigt svårt att läsa det, även om det kanske är läsbart i någon bemärkelse. Men om tankar är så förvridna att det inte passar in liksom i ett redan fungerande eller ett existerande system av hyfsat humanistiska tankegångar, så skär det sig för starkt. Jag tänker på ditt exempel med hon som beskriver det här självskadebeteendet och samtidigt romantiserar det när någonting blir, skär sig så hårt att det inte är litteratur knappt.
Och också skär den här, sig, no pun intended.
No pun intended. Nej, men, och att, men också med hennes bok Ut ur min kropp, som inte är bra. Den är inte bra, liksom, för det är liksom de här tankarna Eller det känns inte bra när man läser det. Och då kan man inte låtsas att det är bra. Nej. Eller det var så jag uppfattade många kritiker. Liksom, de bortser från ett kvalitetskriterium som är att det är någonting också ska kännas. Det är någonting som ska klaffa där i värderingar och hur litteratur eller text ska liksom.
Fast det kan också kännas, jag tror inte att det är så du menar, men det kan också kännas fruktansvärt när man läser en bok. Och det kan ju betyda att den är väldigt, väldigt bra.
Jo, men jag tänker, är det inte att det är bristen på, alltså kan man skriva Min kamp, alltså Hitlers Min kamp, och vara autentisk? Kan man liksom vara autentisk i de åsikterna?
Är frågan här liksom, är det sköna, det sanna och det goda ett och samma?
Ja, men det är frågan som han ställer, och så undrar han om det är så att det finns en nedärvd reflex hos oss som vill bedöma det som ett och samma, liksom att någonting som verkligen, verkligen är ont kanske vi inte är liksom i stånd att uttrycka konstnärligt överhuvudtaget, för att det är traditioner, det kanske till och med en metafysisk fråga, det skiljer sig så mycket i vår uppfattning.
Jag skulle säga att det är en ganska stor skillnad mellan att hävda att det onda kan inte uttryckas konstnärligt och det onda kan inte vara ett mästerverk. Det finns ett liksom stort spann däremellan. För att referera Simone Weil, som menar liksom att fantasin i sig är av ond.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? 4 säckar plantjord för 100 kronor. Byggmax, var smart, handla billigt.
Om en yogamatta är på väg till dig, som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn, ett lugn du inte trodde fanns, som gör att du blir en trevligare partner, en bättre bilförare, en bättre kock. Du blir befordrad på jobbet men tackar nej, för att du inte längre drivs av prestation utan vill göra saker som känns meningsfulla i livet. Och ja, eller ja, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar, placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Då, det är det som skyndar till när vi behöver fylla upp ett tomrum i vår uppfattning av verkligheten. Hon menar ju att i fiktionen så är förhållandet mellan det goda och det onda omvänt gentemot verkligheten. För i fiktionen så är det onda liksom fascinerande, rikt, överflödande, liksom, medan det goda är platt och tråkigt. Och så. Alltså ta liksom Dostojevskis Idioten, som hade ju inte kunnat vara en roman utan alla människor kring först Mysjkin. Och jag tycker verkligen det ligger något i det, att det onda stimulerar vår fantasi i fantasin. Men i verkligheten så är det goda som är drabbande. Och Simone Weil menar att enbart i riktiga mästerverk, som för henne är kanske 5-6 stycken i hela liksom världslitteraturens historia, så kan det verkligt goda träda fram. Men det, här, men det är bara geniet som förmår det.
Han är inne på det där också, just alltså om ondskan i litteraturen på en sån, ett mer tematiskt plan. Han skriver så här då: den här världen är full av texter om det onda. Men finns det onda texter? Jag är rädd att vi behöver leta länge. Varför rädd? För att jag tvivlar på i vilken grad den stora majoriteten av texter som på det ena eller andra sättet kan sägas handla om eller tematisera det onda egentligen kan sägas att vara i närheten av sitt påstådda innehåll. Om det finns någon kontakt överhuvudtaget. Om det inte heller är tal om det inte snarare är tal om en slags avancerad form av försoningsverk i ett otal varianter, som aldrig visar oss det onda annat som ett brott mot den rådande ordningen, den följande kampen som den nödvändiga repareringen av detta brott, och slutet som en återvändo till ordningen, en lindring av smärtan, i bästa fall full restitution. Kaos introduceras som ett tillfälligt avbrott. Det brott som gör försoningen nödvändig, det vill säga möjlig. Det hänvisas till enhet som det egentliga, splittring som det oegentliga. Brottet eller åtskillnaden som ett olyckligt men justerbart fel. Försoningsverket repeterar för oss den illusionen att det a priori härskar harmoni. Ett ömsesidigt harmoniskt förhållande mellan tecken och ting. Mellan orden vi använder och den erfarenhet som vi med de här orden försöker beskriva. Och jag tror att där tror jag att han på det stora hela har rätt ändå. Och att det är det som är på något sätt, det finns en skillnad mellan att gestalta ondska och att vara ond. Och att liksom ett, och därför är till exempel teratologen inte en ond författare. Eller det här, eller kanske en ond människa, men hans böcker är inte onda. För att, nej, det var kanske ett jättedåligt exempel när jag tänker efter. Men just att böcker då som vältrar sig på något sätt perversion och ondskans attribut och som gestaltar helt moraliskt förkastliga saker snarare bekräftar ju att det finns en rådande ordning.
Men jag kom på en bok som borde räknas som ond utifrån hans definition. Men jag tänker inte säga i podden vad det är för någon, utan det säger jag till er sen.
Ja. Säger du det i extra materialet?
Ja, det kan jag säga i extra materialet.
Men sen,
en nu levande svensk författare.
Intressant.
Men jag förstår inte den här kopplingen mellan kaos och ondska. Att ordningen i sig skulle vara av godo skriver jag inte riktigt under på.
Ja, men det tänker jag. Jag tänker
om man också introducerar nazismen i det hela som han har gjort. Alltså, så.
Men den var väl väldigt uppstyrd?
Precis.
Mm. Mm, nej, jag har också funderat på det. Om det verkligen är helt rimligt. Men jag tror ändå att man kan tala om en form av ondska som är just frånvaro av ordning. Alltså i den mån som man kan tala om ondska överhuvudtaget, så tänker jag att ondska traditionellt liksom står för bristande harmoni.
Om man ska kalla något litteratur ändå, om man har liksom, jag talar lite om kvalitetskriterier. När någon försöker skriva något jävligt ondskefullt och ändå har en intention att skapa något med någon typ av litterär kvalitet, så krävs det en medvetenhet om liksom litteraturens formspråk. Och då liksom, och då kan den personen inte vara helt frånkopplad från empati och det som finns i traditionellt skrivande eller författande eller skapandet av litterär konst. På det sättet så blir det inte ondskefullt. För om det ska ha en litterär kvalitet, om ett litterärt verk ska ha en litterär kvalitet, så måste den medvetenheten finnas där. Eller det måste, man kan nästan tala om en metanivå då, om det ska vara liksom full objektion liksom, men ändå fungera som litteratur. Så det är lite så jag tänker Säterbackens tankegång, att det liksom finns ett system som man inte kan verka utanför. Och det systemet, det litterära systemet, det är, empatin är inbyggd i det.
Ja, det är själva
syntaxen. Varför är empatin inbyggd i det, bara för att det finns en metamedvetenhet?
Empatin är en del av det litterära skapandet. Historiskt. För att det är så, för att människan är så, för att vi fungerar på det sättet. Och det är det, därför vi beundrar någon som kan skriva bra, eller vi beundrar när någon beskriver någonting som vi känner igen eller liksom fördjupar
vår förståelse. Eller något vi vill känna igen oss i. För det är ju liksom den invändningen som Platon gör också. Att så här framställs människor av tvivelaktig karaktär, som till exempel begråter sina döda, vilket ansågs vara svagt och omanligt på hans tid, som liksom hjältar. Det är inte bra för staten om liksom det här budskapet når våra unga män, att de ska försöka vara som de här veka, i själva verket veka krigarna som begråter sina hustrur.
Ja, men han skriver ju kanske också som ett experiment. Det, är liksom, det finns ju också någonting att han skapar kanske en produkt där han står vid sidan om och försöker skapa någonting. Liksom,
absolut,
det är liksom inte bara ofiltrerat, utan det är, liksom, det är en skapelse av någonting som är avancerat där då.
Ja, men de skapelser som premieras, det är de som vi vill identifiera oss och vår verklighet med.
Men han talar väl om pöben också, pöbens liksom behov av melodramer och enkla bullshit-grejer som såpa liksom. Det är väl det också sånt han riktar sig mot. Och de obegåvade och de taffliga liksom. Eller?
Ja,
genibegreppet fanns väl inte då. Men,
nej men absolut, han är ju en aristokratisk elitist. Ja, eller meritokratisk elitist. Men,
det fanns ju inte meritokrati riktigt.
Men
ja, när han talar om filosofikungar och så vidare så är det väl det han försöker införa eller plädera för.
Men enligt den här tanken då, alltså Zetterbackens tanke, så skulle Greta kunna läsa precis vad som helst på sitt sommarkollo. Och det skulle
Greta
bara...
då pöben här? Eller är hon...
Det är en ung flicka som behöver ledas.
Hon skulle kunna nästan läsa vad som helst om det är bra, om det är kvalitet i det. Så gör det inte så mycket att det är obehagligt och perverst eller abjekt. Om det finns en kvalitet i materialet.
Men
så skulle man ju kunna säga.
Kan dålig litteratur fortfarande vara ond då? Tänker han. Eller hur?
Han skriver inte. Han inför inte riktigt det begreppet. Så alltså jag tror att han är ganska tveksam till om litteratur kan vara ond överhuvudtaget, tror jag. Men det exempel som man egentligen utvecklar mest i den här scenen är Celines antisemitiska pamfletter. Ni vet, Céline, fransk författare som skrev bland annat en underbar roman som heter Resa till nattens ände. Han var också kollaboratör under kriget och väldigt, väldigt övertygad antisemit. Och han gav ut flera böcker på ett litet fascistiskt förlag om judefrågan.
Mm. Vertigo.
tyvärr inte översatt till svenska vad jag vet. Men och Zetterbacken redogör för mottagandet som de här pamfletterna har fått. För att det var tydligen länge så liksom att forskningen förkastade Céline's pamfletter, för de blev ju naturligtvis efter kriget så blev ju han då fick han utstå vissa konsekvenser för detta. Och att man då gjorde det med argumentet att de dessutom var dåligt skrivna, att man ville liksom skriva ut dem ur Céline's litterära produktion. Samtidigt så var Céline's egen försvarslinje att det här var ju skönlitteratur, det här måste ni bedöma precis som mina andra verk, för det här är ju inte...
Jag var fascist i fiktionen.
Jag var fascist i fiktionen liksom, och det var ingen som trodde på det, utan folk var så, men du, alltså, nej, det här det spelar ju ingen som helst roll vad du säger liksom. Så. Men enligt Zetterbacken så har det, och det här, som sagt, det här är skrivet 2001. Men Zetterbacken menar då att från 90-talet och framåt ungefär så har det skett en omvärdering där även de liksom mildaste Céline-forskarna menar att ja, här står kanske ändå i de här sinnessjuka judehatande pamfletterna så står Céline på sin stilistiska höjd. Det är tydligen, och jag har inte läst mig, jag har ingen aning själv liksom, men att det ändå ska vara otroligt formmässigt stilistiskt drabbande texter, och det där, det är ju väldigt intressant att tänka på, alltså, om man föreställer sig att det stämmer, hur kan det då stämma? Alltså vad innebär det, och vad, liksom, vad lägger man i det när man uttalar på det sättet? Jag har ingen aning, men Zetterbacken menar då att det som han tycker är intressant på litteratur och det som han själv söker när han skriver är detta tredje ställe i språket som befinner sig bortom gott och ont, och där man inte bara liksom använder ondskan för att bekräfta den egna moralen, men där man inte heller liksom går upp i någonting, utan där man helt enkelt befinner sig bortom gott och ont. Och jag tänker att sånt måste konkretiseras liksom, och åskådliggöras med hjälp av enskilda texter. Att det är svårt att säga någonting generellt om det. Så.
Men har han något exempel på någon text som han tycker lyckas med det?
Alltså, ett exempel som man tar på en text som man tycker lyckas med det är Céline's övriga produktion i synnerhet. Död på krita är ett av hans exempel, en roman av Céline. Där han menar att han jämför Céline med Joseph Conrads Heart of Darkness, som han menar är en bok som handlar väldigt mycket om ondska men som inte är ond. Men som menar att det finns ändå någonting i Céline som är någonting...
Många som har hävdat att det är en djupt rasistisk bok. dock.
Ja, det verkar ju senare. Precis. Sätterbacken är liksom, jag tror inte att han har ställt sig så mycket frågor om rasism någonsin. Men han menar att det finns någonting i Céline's syntax, liksom i hans själva språk, den språkliga strukturen, som gör saker betydligt mycket mer osäkra. Att man vet inte hur man ska förhålla sig till liksom det som uttrycks. Att det finns ett spänningsmoment i Céline's texter som är på något sätt kärnan i det som är stor litteratur. Att det är ett osäkrande.
Det känns som det var ett stort modeord på den tiden i liksom finlitterära kretsar.
Osäkrande.
Ja. Det var innan motståndet tog över.
Ja. Jag gillar osäkrande mycket med motstånd, måste jag säga.
Mm, du är ju av den gamla OI-skolan.
Jag är en osäkrare.
Också på senare år så tycker jag det har varit sätta något på spel. Man ska sätta något på spel. Förstår inte vad det betyder.
Och sårbarhet.
Ja.
Men då var det väldigt mycket så här, språket osäkrar. Och ja, liksom.
Nej, men det tycker jag, jag gillar det mer, för det harmonerar mer med min idé om vad litteratur gör, att det försätter en i ett obehagligt, lite konturlöst tillstånd som man inte blir färdig med. Motstånd är så, det finns ofta så mycket gränser där. Det är liksom motstånd mot någonting. Det finns en tydlig riktning. Det gillar jag inte.
Jag tycker, jag tänker tvärtom faktiskt, att litteraturen ger oss liksom överdrivna, färgstarka, tydliga bilder som, ja, som på vissa sätt hjälper oss att föreställa oss och förhålla oss till våra egna liv, men på andra sätt också är konstgjorda speglingar liksom, som kan vara förledande.
Ja, det kan det självklart också göra. Alltså, jag tror inte att någon utsag om litteraturen blir träffande liksom, för det är, den kan ju
den kan vara så mycket.
Den kan vara så mycket. Det här var det 18:e avsnittet av podcasten Gästaburet.
Litteraturen kan vara så mycket. Ord.
Nej, jag får begrunda det som har sagts här. Det är mycket intressanta tankegångar.
Tack så mycket för att du var med.
Ja, det var jättekul.
Väldigt, väldigt roligt.
Verkligen, tack för denna goda Göteborgs representation.
Ja, tack.
Vi är glada att ni
50%
är
göteborgare.
Ja, det är ett
avsnitt. Äntligen.
Kommer inte hända många gånger till.
Glöm inte vår livepodd. Kom dit.
9 mars på Runells antikvariat. Dagen efter internationella kvinnodagen och samma dag som Borås tidnings debutantpris delas ut. Vilket kommer förbigås med tystnad. Vi ska prata om Stockholms skildringar.
Japp. Hej då.
Hej då. Lev farligt.
Hej då.
Hej då.
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.